Jag blev ett djur bänden orsaken är att den häst utan sadel jag red och risor i skärten ännu jag har redan smäck den bar ovanligt red. Nu har jag slutat att driva stora jordarna fram över vill narka kupiteräng. Nej, hellre jag spelar på ett västernprogram och tar jag i en glad jordsäng.
Detta är sång och musik med Arthur Eriksson, Grand Haven, Michigan. Och det är idag den 27 oktober 1985. Arthur var född i augusti 1903 i Västra Torsås i Småland på en liten farm som heter Steglehylte i Västra Torsås. Han kommer att berätta om sin far som var med i spanska-amerikanska kriget. Han blev, som man säger, wounded in action, sårad i ena låret. Fick pension från amerikanska krigsmakten och åkte hem till Sverige och stannade där. Arthur berättar också om vad som hände till honom själv i Chicago. En investering tillsammans med en annan smålänning som det gick lite dåligt med. Det var en hyresbyggnad med, som man säger, 12 flats on 82nd and Wood Street. De blev av med det. Banken tog tillbaka. Spela fram bandet så kommer Arthur.
En lördags natt jag innesatt på sång och skratt i North Sweden. All Sweden. Här är dans och sång, här är glasen jämt igång. Där är dingetong. Det är North Sweden. Kyparen står, hans hjärta slår och dansen går. In all Sweden, all Sweden. Hans ögonbryg, den röda hy, det är en syn på all Sweden. Där vid ett bord, ett vänligt ord om fosterjord, all Sweden. Jag har en mor, en yngre bror, han är nog stor. In all Sweden, no, all Sweden. Där sitter han med flickan grann och håller han in all Sweden. Mm. when they're coming down. Frälsens armén, ett solens sken, så klar och ren, in all Sweden. All Sweden. Hon frågar grann till varje tan, ge mig ens land in all Sweden. Här är dans och sång, här är glasen jämt igång, och detta är ding och dong under hela natten lång in all Sweden. Här kan man se några skojare som har druckit nu för tre och som verkar gär sne. På barens kant där hänger brand hans sista slant till all Sweden. All Sweden. Han hickar till, come on you will, ge mig en till in all Sweden. Close. Om någonting skall kunna förjaga vår systra min, så är det väl den smekan, det valsen från Wien.
Det är Arthur Eriksson i Grönhaven, Michigan, som sitter och berättar. Han var född i Västra Torsås och Sverige och kom till Amerika 1923. Och det är idag den 27 oktober 1985.
Vilket år min far kom till Amerika, det vet jag inte. Jag kan inte komma ihåg, men det var väl 1888-89 skulle jag säga. För han var här i 90 kanske. Han var här i 11 år, påstår han. Och han kom till Grand Rapids till sina syskon. Och sedan så när kriget bröt ut mot Spanien, spansk-amerikanska kriget, då deltog han i kriget. Och blev skjuten i låret och fick gula febern. Låg på lasarettet ett år eller så antagligen när han kom tillbaka.
Du vet så, inte var han var någonstans?
Han var i Kuba.
I Kuba? Eller på
ja,
Kuba.
Han var i Kuba. Han var i striden. Och han landade när han kom tillbaka som sjuk. Så var han på lasaretten i St. Petersburg först. Där hade de ett emergency lasarett antagligen. Och sedan så påstår han att de skickade honom till Philadelphia. Och sedan så var han där antagligen ett år. Och sedan så och kom han tillbaka till sin syster i Grand Rapids. och bodde där, och där träffade han min mor som tillhörde baptisterna, och hon sjöng i sångkören där i Grand Rapids, och de gifte sig, och sedan så antagligen så blev det en bröllopsresa till Sverige. När vi kom till Sverige, min farfar, han hade den steniga gården där i Småland, och han ville att farsan skulle ta över gården, för han började bli för gammal. Och han var enkelman. Och så tog han över gården, men den blev inte brukad som den skulle, för han var inte den klassen som kunde precis passade för jordbrukare. Men,
var det krigsskadan som kanske gjorde honom handikappad, tror du?
Ja, han skyllade på att hans hjärta blev försvagat. Han hade lite hjärtfel. Men jag vet inte hur det hängde ihop.
Hur länge var han på Kuba? Ett halvår?
Det var väl ett halvår han var där. Ungefär för kriget. Det var ju rätt så kort det där kriget. Men i alla fall så...
Fick han ersättning?
Ja, han fått ersättning. Han fick, när jag växte upp fick han $10 i månaden. Och sedan så när jag kom hit till Amerika så fick jag tag i en advokat som var advokat för spanska-amerikanska soldaterna. Genom andra som jag träffade i Chicago som hade släktingar och föräldrar som hade deltagit i kriget. Så sedan, så jag vet inte, men han fick nog en 15, kanske $25 i månaden innan han dog. Han dog 1932.
Men det var ju ett ganska högt belopp för den tiden.
Ja, det var mycket för pengarna.
Så då måste han ju ha haft en...
Det var ju lika mycket som... Tio gånger. Du fick lika mycket för 10 kronor som du får för 100 nu. Ja.
Förstår du? Märkte du på honom att han haltade mycket eller hade svårt
Nej, han haltade inte. Han gick som ett skott.
Han klagade inte på att det verkade eller någonting?
Ja, han tyckte inte om arbete, det vet jag.
Men han kanske, det gjorde ont, vet du, kanske i höften som man inte ville tala om.
Ja, jag vet inte. Ibland så, på vintern så när det blev stora snödrivor, så jag minns när jag och min bror, vi var växte upp, vi var bara 5-6 år och kanske lite äldre, och vi fick ut och skyffla snö på vintern. Han var inte så stark mot det skjuts. Ja, han kan komma ifrån.
Så han träffade din mamma nu, Selma?
Så han träffade med Selma, ja. Han
träffade... Hon var från Mölunda?
Hon var från Mölunda.
De var inte kända i sin Sverige?
Nej, det kände inte man. De träffades i Grand Rapids. Hon var bekant med Paul Hultman. Sångaren, ja.
Ja, J.A. Hultman.
Paul var inte det.
J.A. Hultman var solskinsångaren.
Ja. Och han var ju väldigt populär som solskinsångare på början på seklet. Ja. Och han var egentligen född i Småland, i Gärtlanda. Så
hur var de som personer nu, alltså som sinnelaget, din mamma och din pappa, vad var det som var olika?
Ja, det var därför att hon, faran var vad du kallar hatthedde, du vet. Jaha. Och skulle gå som ett skott. Och fick han inte välja fram så stödde honom. Stödde nerven och stödde. Han skulle alltid ha sin... Och hon var precis motsatsen. Hon låt det flyta som det kunde. Tyst.
Så om det var besvärligheten ut till exempel?
Ja, det var inte så mycket besvärligheter. Men vi var två sådana olika karaktärer i oss åtta. Jaha. För fem av oss tar efter min far och tre av oss efter min mor. Min syster sjunger väldigt bra också. Hon som är i gift med den här skulptören.
Så du har ärvt sångbegåvningen och det musikaliska från din mammas sida då?
Jag har fått min musikaliska.
Pappa sjöng inte?
Hä?
Pappa sjöng inte?
Ja, han kunde inte bara vyssla.
Alltså.
Nej.
Var han sträng i hemmet?
Ja, väldigt sträng. Stryk fick.
Ser du det?
Ja. Ja då, inte jag så mycket för jag gjorde för mitt bästa. Jag mjölkade kor när jag var 8 år. Kan du tänka dig? Jag tyckte om att arbeta, inte egendomligt. Jag måste ha, annars mår jag inte bra. Jag måste ha något i det. Lika som nu, jag har egentligen för många hobbies. Fiska och sjunga och all musiken. Och jag river musiken i morse, jag vaknade. Jag måste gå igenom alltihop nu, jag vet inte vad jag har lagt alla bitarna. Och jag har funnit dikter som jag har gjort, som jag har kastat åt sidan.
Så hur gammal var du när du förstod att pappa var sträng och ville ha sin vilja fram? Alltså var du inte revolutionär redan i ungdomen?
Ja, jag döljde mig. Jag gjorde vad jag kunde. Och likaså när jag arbetade i Sverige där på Strömmen när vi flyttade upp till Stockholm. Jag arbetade där i på Trostermåten långa timmar. Och pengarna och allt det där, det tog han reda på sig.
Så du fick inte behålla pengarna?
Inte.
Alltså allt gick till hemmet?
Allt,
till
ja.
Pappa?
Ja.
Så han var?
Han var Hitler, han.
Så det var synd om mor många gånger då att få pengar?
Det var för jag tyckte synd om mostern ibland.
Var det så på den tiden på andra platser?
Ja, det var så mycket också. Det var så mycket. Jag läste, jag kan inte komma ihåg boken som jag har här. Det är om karaktären i människor. Mm. Den är ju taget från andra personer, från höga personer.
Så din mamma nu, var hon noga med att ni skulle gå till kyrkan och söndags?
Det ville hon.
Gick ni till missionskyrkan eller?
Ja, missionskyrkan.
Missionskyrkan?
Ja.
Ja, i Torsås, Västra Torsås?
I Stockholm, Frälsningsarmén-kören, de sjöng, du vet, runt Småland, så de kom inte och var
pappa, följde pappa med till missionshuset?
Ja, och ibland var han så, men han var ju en klass för sig själv. Han var en sån där som... Ja, vi säger som där som går på strejk och starka. Så mycket ska vi ha, annars så.
Och går det nu, stegslykte eller stegelykte?
Den sålde han till...
Stegelykte?
Ja, den har varit i släkten i 300 år. Men far han bröt... Inte precis, men nästan. Han sålde på... gården till en kusin som är gift med en där i omgivningen, Emil heter han. Jag kan inte komma ihåg hans sista namn, men han köpte gården. Och sedan så han var också en som inte kunde bruka gården heller.
Du var den andra i ordningen?
Ja, den andra i ordningen, ja.
Så du fick naturligtvis hjälpa till mycket då med det grövsta arbetet?
Ja. Och jag minns, min bror han var som far också, han som dog, han som var här. Han gjorde inte mer än han kunde ville heller. Och vi hade ungefär, jag vet inte, en sån här 4 kilometer till den första affären, en sån här lantbruksaffär. Och jag minns ibland han var utan snus. Han tog åt snus. Och det var jag fick gå jämt dit och köpa snus för honom.
Men du använde ingen snus?
Nej, aldrig snus. Men han måste ha snus. Men jag gick vid vägen, byggvägen i Småland. Jag började skriva en bit om den där vägen också. Du vet, här var krokar, stenar och...
Ja. Så du var konfirmerad i Stockaryd, eller i...
Jag var konfirmerad i Bergsocken. Och sedan så kom jag till Stockaryd och då fick jag jobb där på mossen.
Torktorven?
Ja, det tog upp bränt av sig.
Ja. Vad gjorde du på vintertid?
Ja, på vintern arbetade jag i Strytorven då. Men sen arbetade jag i Strytorven hela sista året. Arbetade jag i Strytorven, jag pressade balarna. Så.
Men den inkomsten kunde du behålla?
Ja, nej, han har allt, min avlöning tog han reda på.
Även när du var i...
Ja. Han köpte ju biljetten när jag reste hit sig. Och jag vet inte vad, jag tror jag hade 140, jag tror det var 140 dollar jag hade i kontanter när jag kom hit också. Man gav mig.
Men började du inte att fundera då när du kom upp i den åldern att pengar...
Jo. Men jag var alla inne på, jag ville arbeta ut någonting så jag var någonting. Hålla mig på mattan. Men jag har motstånd. Även i Chicago, när jag arbetade på Carmel Edison, tänkte jag, nu ska jag försöka komma in i fackföreningen. Jag kan inte komma in i någon fackförening. För ena gången jag är nere, var nere några gånger på sekreterarna på Unionhallen. Det är vi har så många som går arbetslösa nu. Vi har så många som går arbetslösa nu.
När fick du den första kontakten med Amerika, alltså i hemmet, din mamma?
Ja, det låg och med kontakt.
Ja, till exempel mamma eller pappa. Nämnde du någonting om vistelsen i Amerika som har varit med?
Ja, de talar om Amerika. Ja, egentligen lärde jag mig en namn på mat och allting på engelska.
Pratar du om engelska
ibland? Ja, jag fick den fördelen. När jag kom till, jag bodde hos ett folk som hette Nilsson som på 2719 Prairie i Chicago, just söder om Loopen. Det var ju en residentområde där. Och de hade tre barn. De talade aldrig, de kunde inte tala som svenska till mig så vi talade engelska. Och jag vet inte, det ser ut som det där språket det kom till mig på många månader.
Men i hemmet nu i Stenlykte, pratar mamma och pappa engelska?
Ja, i sådana här korta uttal, past the cream och...
Så du...
Ja, waste potatoes, ja.
Vad sa de om Amerikavistelsen? Vill de gå tillbaka?
Ja, morsan hon ville tillbaka.
Hon ville det?
Mm-hmm.
Men pappa ville inte?
Ja, han tyckte om att damma runt och köra och språka med bönderna i omgivningen där och ute i samhället i Ryd, i badanstalterna ute i Ryd.
Men åtta barn nu, det var en stor familj för Körja, hur kunde han...
Ja, ni var födda efter jag kom hit, ja.
Så, hur fick du den här idén nu att åka över till Amerika? Var fick du den?
Ja, jag fick idén när jag hade en kusin som jag hälsade på i Sverige. På vintern, det var efter kriget 2021 och kriget slutade 1918 på hösten, så det var väl 1921, så. Och då talade han om Amerika och sköt om Chicago och gått om arbete i Chicago.
Vad hette han?
Han hette Hilding Lind. Han jobbade för miljonärerna som husman nere i Hyde Park. Han tyckte om att vara med den där kökspersonalen. Och...
Så han skröt lite grann då? När han...
Ja, det gjorde han också. Inte så väldigt mycket. Han var lite på den skotska sidan. Sparsam, du vet. Om du köpte så tog han, men han köpte inte tillbaka. Men i alla fall, han reste tillbaka så var han på samma båt som jag kom hit. och han reste andra klass. För han var inte ens amerikansk medborgare. Och det kom igenom lättare som reste andra klass. Och, och jag fick komma till New York. Han visste att följa sig här till Chicago. Jag såg honom inte i New York. Han kom aldrig ner till Ellis Island. Så jag fick en lapp på bröstet här, nummer 5. Det skulle gå till Chicago.
Tåget,
ja. Så det kom jag till Chicago och vi kom in på...
Men hur var det på Ellis Island nu innan du flyttade vidare? Hur var det där?
Hä?
Hade de undersökning av dig med lungor och hjärta och...
Ja, på Ellis, och öppna upp skjortan och titta på bröstet och lyssna om det var...
Tittade de på händerna?
Och händerna och ögonen och räcker tungarna.
Inga besvär?
Ja.
Hä? Inga besvär?
Ingen, nej. Jag gick i det så som ingenting.
Men innan vi åker över nu till Amerika här, hur... du var väl tvungen att göra värnplikten i Sverige?
Alltså jag var fången, jag var 17 år bara.
Och du började inte skriva till kung?
Nej. Ja, det skrev de på en lapp, jag vet inte vilka som skrev. Det var väl prästen eller var det konsulen som skrev. Ja, konsulen var det väl i Göteborg som skrev. För militärsö.
Och ledig för äktenskap stod det på pressbetyget?
Hä?
Och ledig för äktenskap stod det på
pressbetyget? Ja. Stark och kraftig, ja.
Och pappa betalade biljetten?
Ja, han betalade biljetten. Han fick 140.
Köpte han biljetten för det? Eller
han köpte biljetten, ja.
Var någonstans?
Ja, så du vet, det vet jag inte. Jag vet inte, aldrig.
Ni läste inte svensk-amerikanaren i hemmet?
Nej, men vi fick julkort från Amerika, du vet. Så jag visste vad Santa Claus var.
Så var du ensam nu när du åkte?
Jag åkte precis ensam. Jag träffade sedan i Göteborg, du vet, när vi låg på Hembygdens hotell.
Hembygdens hotell?
I Göteborg, du vet, alla som mästerspassagerar så skickade Svenska Amerikalinjens kontor över till Hembygden.
Ni låg en natt där då?
En natt eller två vad det var. Och det roligaste i rummet där jag var, vi var nog en 6-8 stycken i det där stora rummet i Göteborg. Och sedan jag var här i, jag tänker, 3-4 år. Jag träffade en här på 75 gatan som hade varit där i. Jag var i samma rum som jag. Visste samma tid. Han var från Dalarna var han. Hej.
Så du hade inga möjligheter att få arbete hemma i hembygden då när du åkte? Efter kriget?
Efter kriget. Jo, jag arbetade i Sverige efter kriget. Det var ju då jag var på Torstemåten efter kriget.
Men du såg ingen framtid i hembygden alltså att köpa någon
gång? Nej. En annan sak den... vad heter den nu? Trycket och informationen om livet, det var bara att du måste arbeta och tjäna pengar. Du hade ingen reda på värde på pengar, hur mycket du skulle behöva tjäna för att få ett uppehälle. Ingenting, men du måste tjäna pengar, det är mer pengar du tjänar bättre, jag tror det. Man hade det man kom på... Nu vet du vad pengar är till mig? Det gör mer skada än gott. Det är ett väldigt bra system om det placeras rätt. Men det,
ja, men nu i ditt fall placerades pengarna rätt? Alltså, du fick
jag var efter att arbeta pengar sig. Och när jag fått nog som den här byggnaden som förlorade, så skulle jag studera till... Hade jag gått i skolan, jag tyckte om elektricitet. Jag ville bli, det låg mycket där.
Men då
brast allting, alla hopp.
Den här nu, intresse för elektricitet, den fick du inte i hembygden inte, det fanns ingen elektricitet.
Nej, det lärde jag. Men det var en händelse att jag kom in... att jag arbetade i smedjan och sen så jag var just passande till att jobba för Edison och sätta upp det där järn konstruktionen för transformatorerna. Har du varit inne i på en sån här tom? Det är ju öppet, så det, allting är öppet, för vi måste ha luft. Det hänger där oljetransformer, de små och de stora och stora. Det är väldigt intressant.
Så nu när du lämnade Sverige då hade du inte haft egna pengar?
Inte förrän jag kom hit.
Bodde du hemma då?
Hä?
Bodde du hemma?
Jag bodde hemma, jag åt hemma.
Du resonerar aldrig med din mamma.
Du
resonerar aldrig med din mamma om att du... Detta är sida nummer 2. Det är fortsättning på intervju med Arthur Eriksson, Grönhaven, Michigan, och det är idag den 27 oktober 1985. Torrmossen som du arbetar på nu, låg den i Stockaryd?
Ja, den låg, det var bara, jag säger, ja, 2 kvarter. Hur mycket det är i fot och meter.
Så ni bodde nästan på torrmossen då?
Huset står ju rätt i kanten på torrmossen.
Vem hade byggt det på det viset?
Ja, jag förstår inte varför han hade...
Och det var pappa som hade byggt det?
Ja!
Men det var väl ett konstigt läge?
Ja, du sa ett ord. Man fick den här tomten billigt. Så den gamla vägen, den gick där ut med mossen, du vet, som har gått i... hundratals år från Brickstad till Stockaryd.
Så det låg lite lågt då?
Och lågt var det, ja.
Men ni hade all bränntorv ni behövde?
Vi tog inte den bräntan, för det är ju så gott om ved, du vet. Det blir ju gott om ved både från bränntorven, men det hade 2 sågverk där också. Och vi tog en massa svalla. För vi sågade upp som vi till ved.
Du menar bakar och sånt som kommer
ut till Stockholm? Ja, svallar, du vet, som en bjälka, du vet. Ja. Så tar det 4 sidorna. Ja, det var gott. Om vi i Stockholm.
Det bodde ni, ja. Men det var väl ett konstigt läge då att bygga ett hus där i...
Ja, han var igång. Vi talar om det nu varje gång jag är hemma. Jag brukar tala om det. Men de, mina syskon, de vet, de är han... Åh, det hade varit bättre, men de fyllde upp vägen. Det är det som har gjort att huset är så lågt. Så visserligen kanske fyllde det upp vägen, du vet, de fyllde upp vägen och högare stugan. Det stutar så här lite mot mossen. Så huset står där på slutningen.
Det låg vackert då när djungeln blommar på våren.
Ja, i skogen tycker jag om att gå, ja.
Så du gav dig iväg då?
Hä?
Du gav dig iväg då med
jag
Stockholm?
Ja, och kom till Chicago och var här väl 2 veckor sedan. Så fick jag jobb där på Oakwood Cemetery, kyrkogården där, och gravar då.
Ja, vem kom du till nu?
Jag kom till Nilsson. De hade sån här boarding, mat och rum. Som han kände till, min fars kusin.
Och då fick du ditt första arbete där?
Ja, där var jag hos Nelson, så sen så kände de till andra svenskar. Han hittade Johan Johansson, han var ju från min hemtrakt, han var förman på kyrkogården. Det är ju en väldigt stor kyrkogård.
På sydsidan?
På sydsidan av 67. Det är inte största kyrkogården i Illinois.
På 67
och Kardeskrov, just det. Kardeskrov skär den västra sidan, ja, västra sidan. Och Dorchester, den östra sidan av sjön. Och sen är det 67 som skär nordsidan på. Och sedan är 71 som skär sydsidan, en stor fyrkant.
Vad var arbetet där, eller vad gjorde du för någonting?
Jag var gravde gravar.
Du var dödgrävare då?
Jag var dödgrävare. Inte varje dag. Jag inte arbetade där inne på gravde gravar. Så var det gräsmatta att fylla upp, du vet. Och sen så hade det ju... vad heter det nu? Det var blommor, du vet.
Ja.
Drivbänkar.
Vad fick du då i betalning? Vad hade du då i betalning?
21-22 cent i timmen.
Ja. Och det var dina pengar då?
Det var mina pengar. Det betalade jag och Nilsson Jag tror det var $8 i veckan för mat och rum.
Så det blir inte mycket kvar då i alla fall?
Ja, det blir lite kvar.
Vad gjorde du med de pengarna nu?
Det var det sparade jag.
Alltså du gjorde
och, ja, och köpte bara kläder köpte jag. Och sen så köpte jag på upphöjsmanan, hade de, sålde de en veckobiljett. Så du kan åka när du vill, och hur du vill och hur långt du vill. Och den här, den lilla kort som de visade när jag gick förbi luckan där. Och det, så jag åkte både till jobben och till Englewood. Jag gick i skolan där i Englewood i 3 år, 3 vinterterminer. Engelska och engelska i
England. Till skolan sa du, gick du in
i högskolan där. Kvällsskolan.
Ja, vad läste du då? Engelska?
Engelska.
Bara engelska?
Engelska och grammatik. Ja, history, American history. Om Lincoln och Washington när de kom hit och vad de gjorde.
Så hur fort lärde du dig alltså? Var det lätt?
Ja, jag hade rätt så ja. För jag var liksom, som satt bakom för det knackade mig i ryggen ibland. Och vet, så började det här verben.
Ja.
Du vet vad verb är? Ja. Ord som började. Ja. Och jag hade grunder på det där. Jag visste inte alla verben utav verben. Jag kommer ihåg, hon heter Kaufman. Hon var från judalandet.
Men du hade lärt dig i skolan hemma i...
Jag tog en korrespondenskurs på Hermas också i Sverige.
Ser du det?
Så jag fick grunden. Och det har hjälpt mig hela livet, särskilt när man diktar.
Du läser svenska då?
Både svenska, jag fick lov att lära mig svenska, men sen innan jag fick kunna lära mig engelska.
Ser du, alltså, du menar skolan gav dig inte den undervisningen i Sverige?
Hä?
Du kunde inte riktigt svenska då?
Nej, jag kunde inte svenska. Jag förstod inte grunden. Grammatiken är ju grunden.
Ja. Så den Hermods fick du den utav?
Hä?
Den fick du genom Hermods?
Ja, Hermods började jag. Så blev det ju mer när jag kom hit, när jag kom i Englewood högskolan. Det var engelska grammatiken. Vakna och se har man innehållet. Alltså, jag brukar säga det till folk. Du behöver inte gå till skolan för att lära dig och bli någonting. Du kan lära dig genom böcker om du ligger i. Alla sorters böcker. En som heter, jag kan inte komma ihåg författaren. Han skriver en bok om hur till att sätta dikter, du vet. Han är pianospelare, jag kan inte komma ihåg, jag vet om han lever än. Han brukar ha en liten bok som de sålde ner på Lion Haley, du vet den stora musikaffären där nere.
Så du hade lätt för att plocka upp de engelska uttrycken och så då?
Ja.
Du hade musikaliskt...
Jag hade grunden, ja. Därför kunde jag kan skriva en bit på engelska och svenska, du vet, översätta.
Hade du lärt dig att spela dragspel? Eller,
Nej, det var lite... När jag kom hit här så kom jag i lag med där, en del tillhörde teatersällskapet med godtemplarna.
Oskar den andre?
Oskar den andre, ja. Och då kom jag i lag med där dragspel som spelade för Olle Skratthult. Och särskilt den ena var från Göteborg, han heter Karlsson, Oskar Karlsson. Ja, han var alldeles förträfflig i musik. Du kan slänga upp en marsch fram och han läser noten och spelar dragspelet. Han var alldeles omöjlig, han. Jag har aldrig sett honom. Han sa till mig, du ska ta upp musik, sa han. Och han tog mig ner till Lion Haley en lördag. Och han köpte 3 böcker åt mig. Så läraren och la grunden till noter. Så där var det, du vet. Särskilt tidmätningen på noterna. Så. Och jag satt över den 4 juli där jag bodde hos en annan på 75 då. Hon var hittade Löv. Hon var enka. Hon hade 2 flickor och hon har också boarding house. Och jag satt över den 4 juli i 3 dagar och spelade på en bit hela tiden.
På dragspel?
Ja, och melodien på och harmonien till When the Moon Comes Over the Mountain. Vi kommer inte ihåg den här. Hon blev ju populär när Kate Smith, hon sjöng in den. When the moon comes over the mountain, every beam brings a dream dear of you. Har du hört den?
Ja.
Ja. Då satt jag och spelade på hans skallan precis. Han spelade den, du vet, på dansen och på Scandia Hall hade svenska danser. Jag även arbetade på Scandia danshall och checkade in kläder där.
Den låg på sydsidan?
På sydsidan, ja.
Var någonstans på?
På 75 och ja, jag säger rätt adressen skulle vara 74 47 någonting. Det var ojämna nummer, vi var på östra sidan gatan. Mm-hmm. Nära 75, några stenkast mot 74 gatan. Och där spelade Karlsson. Det var Karlsson och Spike. Har du vet någon att ta som Werner Spike? Han var från Norrland. Han var också en styv dragspelare. Han läste inte noter, men han la i harmonin. Han hade övertäckningar. Hans hustru, första hustru, hon lever ännu, tänker jag. Alice, hon kallar sig för Alice. Alice Young. Mm-hmm. Hennes föräldrar heter Young.
Han är ju Spike för Norrland. Heter han Spike när han kommer?
Han heter Spike, ja.
Han var soldat.
Ja. Werner Spike heter han. Spike. Han är från Norrland också. Men hon, Alice som var född på Chicago sydsida vid 71 det man brukar.
Det var en sak jag glömde av här. Din pappa, han hade två namn. Han kom över till Amerika som
Johansson. Ja, han kom till Amerika Johansson. Och sen så när han kom till Sverige så var det så många Johansson så han tog sig Eriksson. Så.
I Sverige?
I Sverige. Min far, han hette Erik Johansson.
Så han bytte inte namnet här över då?
Nej. Han bytte namnet när han kom till Sverige senare.
Kunde han göra det?
Bosa. Ja, jag vet inte.
Hette pappa Erik?
Ja, han gjorde vad som han ville. Han var inga lagar för honom. De ville ha honom i kriget. I beväring att gå igenom i Sverige, du vet, exera i Sverige som han kom till Sverige. Där kom han ifrån.
Så.
Ja. Jag har väl lärt mig mycket. Jag kan skjuta bättre än de där som du har där uppe på Kronobergsid, sa han. Och vad heter det? Ja, Kronobergsid var inte där uppe. Men
hur länge höll du på nu på kyrkogården där nere?
Ja, bara 2 månader.
Alltså det var allt?
Det var allt. Sen kom jag på norrsidan och upp vid Hallon Park där. Där fick jag en fin jobb, väldigt fin jobb. För miljonären Julius Rosenvall, han hade en villa som han bodde i, en sommarvilla som han bodde i. Och sen hade han 2 andra sommarvillor, en för sin dotter och en för sin son, Lessen Rosenvall. Och de hade familjer, bägge två. Så jag klippte back och jag fick den här jobben. Jag klippte gräs. Du vet, jag klippte för hand då. Det, inte för hand, men det hade sådana här. Det sköts en sån där.
Ja.
Så det var rätt så mycket arbete en del dagar.
Men
jag tyckte om.
Ja, du tyckte om det arbetet?
Ja, var för mig själv. Det var att klippa gräs. Det var det huvudet. Men jag sopade trapporna på morgonen. Och jag blankade hans skor. Julius Rosenvalls skor. Han var så enkel och så. Han var precis som en gammal farmare här.
Var arbetsdagen kortare i Chicago jämfört med hemma i?
Ja, när jag var där uppe i Harlem Park och jobbade från, så var det en del dagar kunde jag jobba 15-18 timmar. Du vet, om det behövde så passade han. Och så en del dagar jobbade kanske bara en timme.
Ja, just det.
Jag var fritt från plats till plats. Just det, med gräs det växte så. Klippte jag där och blommor och hacka, vad heter det nu, kanten du vet, så den inte växte upp så en fin kant du vet. Ja, pinta. Och du vet, det var rätt infött i mig, det var inga
svårigheter.
Ja.
Gick du med i en kyrka när du kom i första?
Ja, sen alltså, jag kom in till Chicago sen då på hösten, och då kom jag in i sångkören där på 54 Kimbach, den här lutherska kyrkan på 54 Kimbach. Rylander var präst. Ja. Rylander, han var född i Kalmar.
Ja, Gustav Adolfskyrkan låg på Drexel Avenue.
Hä?
Det var inte Gustav Adolfskyrkan, för den låg på Drexel Avenue.
Ja, Gustav Adolfskyrkan, den är på Drexel, ja.
Ja, Drexel.
Och på...
Men vad heter den kyrkan som låg på Kimbach?
High Park...
Ilim.
Lutheran Church, jag tror jag. Jag vet inte att den är High Park Lutheran Church, jag har alltid hört det. Det var ni i High Park, du vet.
Ja, jag vet vad ni är.
Ja.
Så
har du varit där ni?
Ja, var du med i sångkören?
Hä?
Var du med i sångkören då?
Jag var med i sångkören, ja. Jag sjöng där i... Ja, jag var nästan upp till Afenans. Det första året så sjöng jag där varje söndag.
Sjöng du solo någon gång?
Hä?
Du sjöng inte solo?
Nej, jag sjöng inte solo, men jag kunde sjunga både på baset och...
Och tenor?
Ja, ja.
De andra som var i kören nu, det var ju svenska. Kunde de sjunga? Hade de sångröst?
Ja, jag vill inte säga någonting, men inte,
jo,
jag vill inte stå nära någon annan, för de kan vila mig. Jag kommer upp, de kan inte hålla tonen, de kan gå högt, du vet, så hålla rätt att... Nej.
Var det ett plus att vara med i sångkören och kyrka för att få ett arbete till exempel om du frågade?
Ja, det var ju byggmästare som tillhörde. De var inte så ärliga och kristliga tyckte jag heller efter att du blev barn med dem.
På vad vis märkte du det?
Hä?
På vad vis märkte du det? Hur märkte du det att de...
När vi kom ifrån kyrkan, som jag jobbar för, en som heter Charleston, som till var en stor pamp. Han var byggmästare och snickare. Han gjorde allt arbete för United Cigar Company. Och Lillrotten jobbade för, han var plastakontraktare. Och det var ingen religion där på jobben, utan det var bara att slita.
Alltså han drev hårt?
Han drev hårt, ja. Han drev alldeles för hårt ibland. Men det var en grej från Ursult i Småland. Efter 3 veckor så fick han bråket. När skyfflade den sanden och blandade där bruket. Han landade på lasarettet också. Och inga pengar hade han. Så vi gick tillsammans och skramlade ihop pengar som betalade, du vet, sin skyldighet till lasarettet. Jag trodde det är Lillrot när han jobbade för att han ville slänga in några dollar i den här kassan. Nej. Precis så hårda de har hjärtat en del.
Ja, de drev hårt.
Ja.
Tror du att de svenska basarna var hårdare än andra?
Ja, jag tror det. Det växlar nog mycket, men jag menar, det är någonting som... Jag jobbar för en som heter Janice Reed. Han var ju skotsk eller engelsk. Det var det bästa jag jobbade för. Ja, när du gör din skyldighet så skulle du inte ha något. Man kan se det gör när du... Jag har aldrig svårt för att arbeta, hade jag aldrig.
Kom du med i någon fackförening eller union?
Nej, jag kom aldrig. Jag tillhör aldrig. Och glad är jag idag att jag inte tillhör. För jag hatar dem som...
Vad berodde det på att du inte kom in? Hade du inte tillräckligt betalning?
Vi har för många inne. Vi kan inte ta in några nu. Vi kan inte ta in det här nu. Vi har ju 400 elektriker som går utan jobb. Hus för 17, så du kan komma in i...
Och du hade lust för det arbetet?
Jag hade lust för elektriskt arbete, ja.
Men fackföreningen stängde ut?
Jaha, jag kunde aldrig. Och det var andra föreningar, men det var likadant. Det var nästan omöjligt. Måste... De vill bara ha. $2,000 kunde jag kommit in som ingenting.
$2,000?
Mm-hmm.
Ja, men det var väl ingen som kunde slänga upp?
Nej, men de hade en block där, du vet. De hade en block där, du vet.
Och det var fullt normalt? Det var ingen som...
Hä?
Det var fullt normalt, så att säga. Det var
ja.
Det skulle vara.
Ja, jag vet inte om det skulle vara så, men mellan dig och mig, du vet, det var ingen som hör vad vi säger. Och du förlade... Så du är sekreterare, allt du är. Du sitter och du vet hur många som går utan arbete, du vet.
Så det hjälpte inte att vara med i fackföreningen för att få arbete då? När det började bli dåligt?
Nej, det gick inte. För Edison, även de fordrade att Edison... Edison hade ett gäng som jag... Ja, jag var med i det där gänget. Och det kallade... Ja, bot emergency repair. Du måste vara så du kan gå ut om det blev kortslutning och åskan slog ner ibland i den där kraftstationen och substationen. Du vet, så du kunde gå ut vilken tid på natten som helst och reparera. Det är en substation på 77 och satt Chicago Avenue. Åskan slog ner den en lördags eftermiddag. Och generatorer och sådana där och switchboxar, de blåste ju ut. Och.
När kom du med hos Edison?
Hä?
När började hos Edison efter...
Ja, det var 1925 vid jultiden.
Efter två år?
Exakt, i januari. Jag höll på hela det året.
Hur fick du det jobbet? Var det genom bekant?
Ja, han som jag... bodde han nere på 27-19, han arbetade för Edison, han var också smålänning, men han hade börjat som springpojke. Så han blev aldrig avlagd, han arbetade bara för... Ja, timpenningen var ju så låg. Så de tyckte det var ingen idé, och även om de inte hade mycket att göra, att lägga av honom, så de behöll honom. Så. Och så gick åren och så han hade ju två systrar i Chicago som arbetade för miljonärerna som understödde honom, du vet. Och sen så gick han, de hade också en skola, Edison hade en grundskola, du vet. Jag fick grunden genom hans böcker, jag läste hans böcker egentligen. Så han bodde där i vi var ju en ibland så var vi väl 8-12. Som hade mat och rum där hos Nilsson. En del bodde där för huset. Det var stort, det var tre våningar. Och det var badrum på varje våning. Stora badrum var det. Och han hade byggt Lytton, den stora affären i Chicago som kom till Chicago när Chicago var början på 1800-talet. Du vet, när Field och Hubb, Lytton, du vet, när jag gått släkt med mina som han byggde. Det var stort. Men i alla fall så det var han som hjälpte mig in. Och jag var så passande för arbetet som de skulle ha gjort, Edison, bygga ut den här substationen och så. Sätta upp det här järnet och...
Så det var ett arbete du tyckte om?
Ja, inte precis, men det var ju, jag fick ju mer betalt än jag fick vad jag jobbade. Jag hade 60 cent i timmen då. Och det var bra betalt det.
Sjukförsäkring?
Ingen... Ja, jag vet inte hur det var. Nej, det tror jag inte var någon försäkring någonting. Men det var inga skatter. Det var dina pengar. Du behöver inte...
Tänkte du på att du skulle ha sjukförsäkring ifall du blev sjuk eller skadad?
Jag hade alltid... den här Magnusen, han sa till mig att ha lite reserver ifall sånt skulle hända. Så jag hade några $100 hade jag i...
Hade du det på banken eller?
Ja, jag satt in pengar på banken då. Men jag hade pengar gömda i en låda där så ifall jag skulle bli hastigt sjuk. För det hände ju ofta att det bryter benet av sig någonting där.
Ja. Så
och sedan det var då när jag bodde där så kom det var en som en annan, det var en halvbror till Nilsson, han bodde också Marius Nilsson, han tillhörde Godtemplaren.
Så det var den första föreningen du gick med i?
Ja, det var första föreningen, jag gick utom kyrkan, för kyrkan var egentligen ingen förening.
Men, hur kom du med i kyrkan nu? Var det någon som sa till dig att du skulle gå in i kyrkan?
Ja, hans systra, Magnusens systra, de tillhörde kyrkan. De arbetade ju i Hyde Park för miljonärerna.
Du var ju missionsvän i Sverige och här blev du lutheran.
Ja, här var lutheran. Det blev så.
Du var inte så noga med vilken...
Nej, vilken religion. Utom katoliker har jag aldrig... Men jag menar, mellan lutheran och missionsvän, det är ju inte så... Det finns ju bara en gud, påstår de. Ja. Jag vet inte.
Hade de stränginstrument i... Alltså, du var inte med i missionskyrkan där.
Hä?
Alltså, missionskyrkan använde ju stränginstrument i Sverige, men det gjorde de inte här över.
Nej, men jag gick till missionskyrkan i Ingelwood, du vet, han var där och sjöng Oskar Grin, Oskar Grin. Jag har ju talat om honom. Ja. Han har skit. Och jag blev personligt bekant med honom. När sjöng han i kyrkan, i missionskyrkan i Ingelwood, var Dorte gick. Men jag träffade inte Dorte där. Men jag gick ibland på söndagskvällen, gick jag till den kyrkan. Jag gick från Washington Park, gick från den ena kyrkan till den andra ibland på de första somrarna. På söndags eftermiddagen. Ja. Och var det med sig, sa jag. Vad heter hon som spelar fiol? Var konserter vid fiol?
I svenska?
Ja, hon var född i Chicago, Ingeborg. Hon spelar också där i missionskyrkan. Ibland på stora programmen. Jörnberg. Jag tror att hennes föräldrar kom ifrån Värmland. De hade en fabrik där vid slakterierna. Jag vet inte vad de gjorde där.
Så när du gick till kyrkan nu, tittade du efter någon flickvän då? Eller? Så du, tittade du efter någon flickvän när du gick till kyrkan?
Ja, det var alla vunna till mig, tyckte jag. Jag tycker det var så skojigt.
Du tänkte inte på giftermål då?
Nej. Han sa till mig, Magnusen, han sa till mig. Jag är nog inte sen, det var en annan smålare som heter Edvard Persson. Han gifte sig med en flicka som just kom från Sverige. Och de hade tre barn. De bodde som i ett salebo. Uppe i en sån här bungalow var taket gick så. Så går krypa in. Där bodde de, han och tre barn. Han gifte sig, han hade inte dörren när han gifte sig.
Och du blir varnad för det?
Ja, jag var varnad för det. Magnusens valfrihan som arbetades när han sa, du sparar dina pengar så du, och när, en gång när du vill gifta sig så slipper att bo som Edvard Persson.
I det här svarboet nu, fanns det toalett och badrum och bad?
Ja, det fanns det väl. Jag var där uppe hos dem en annan gång, för hon var egentligen från Usult i församlingen till vad jag föddes i. Men han var från Stockare, utanför Stockare, i Nydala, har du talat om Nydala kloster? Han var född i Nydala när han föddes, ja. Edvard. Man var en sån här rovtopp, du vet, svensk, som det var kraftig, stor och kraftig. Så det. Ja, jag hade tre barn, de bodde där i där Svalbo. Och en smal trappa att gå upp där från första våningen upp till... Jag har arrangerat lite kök, du vet. En sängkammare och kanske han låg i och sen en annan rum som är framsidan, du vet. Jag vet inte om du har sett det. Jag har nog satt upp lägenheter där nere i Rock Island också för... Har du det?
Ja, det finns. Det fanns nog.
Ja, det fanns nog. Ja.
Hur... Du hade arbete under hela 20-talet då i...
Jaha, jag tror jag. Så
du var aldrig utan arbete?
Nej, alltså, jag syns på våren då när jag blev utkastad från Edison på 26 då, så var jag som...
Utkastad? Vad menar du?
Jag var avlagd, sig.
Avlagd?
Ja.
Var det många som fick sluta då?
Ja, det var vid jultiden det var. De la av när jag skulle få jobb igen sen efter julposten, men ja, de ringde aldrig mig. Och inte tänkte jag att heller de ville, så jag var sulle, för det hade nog sådana här substationer färdiga nu, så det klarade sig för några år. Men jag fick en jobb där för när Lillrot, plastakartal, skulle ha. Och jag, när jag bodde där på 719 så åkte jag, vad heter nu, Yellow Cab Company, du vet, taxi. Ja, de var ungefär fyra kvarter ifrån 27 gatan på här. Så jag var på skolkäben då på tider på våren och lärde mig att köra bil. Jag körde också i trafiken några veckor, men jag fick köra på nätterna och jag tyckte inte om det där. Och det var bara fyllebåkar i alla fall som fick dra hem och passet ut och var... det gick emot mig så. Men, och inte senare med pengarna, senare att jag avbetalade för mina min rock och min mössa, du vet. Och jag var nästan ingenting över. Med en liten tips som jag fick från en annan. Ja, men jag lärde mig att köra bil i alla fall. Så han vill ha en som, han hade ju en lastbil nära Lillrot till att flytta planken och ställning och allt sånt där, du vet. Så jag började köra hans lastbil. Så jag tyckte om det också. Och bygga, du vet. Arrangera, så.
Så du var mest på sydsidan då? I
ja, på sydsidan, ja.
Du arbetade aldrig på nordsidan?
Nej, jag arbetade på nordsidan också. Jag arbetade på ett, han hade en jobb på nordsidan vid sjön där. Det var 30... Det var lite... Var Kroppsparken, 37.
Ja. Och 32?
Nej, det var Sheffield. Ja, Bellman.
Ja, jag tror det är 32.
Men det är någon 30, Bellman.
32. 3200.
Bellman på 32.
Ja.
Men det är inte på Bellman, det är
nej,
på Edison.
Det är på Edison och Clark. Cubs Park.
Det måste vara åtminstone 3500
ja, 35
år. 35
ungefär.
Det här. Ja, 3500. Det här var ungefär 28-30 år vid sjön. Mm-hmm. En 20 våningar var det.